Kanske någon skurk har släckt den, föreslog lilla My. Tror du man släcker en fyr, sa pappan. Om någonting är säkert så är det att fyren brinner. Det finns vissa saker som är absoluta, till exempel havströmmar och årstider och att solen går upp på morgnarna. Och att fyrarna brinner.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotiki. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum schwung. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust och hör vågorna vilsamma vandra. En enda sak är viktig och det är hjärtats lust och att få vara samman med varandra.
Jo, fast vänta lite. Nu måste vi backa en smula. Hjärtats lust, vara samman. Visst. Men fyrarna. De är faktiskt väldigt viktiga, de också. Så livsviktiga fortfarande, till och med i satelliternas tidevarv, att jag tänkte ägna säsongsöppningen av Quanthopps höstsäsong 2025 åt just dem, fyrarna. Fyrarna har blinkat kring höstens långa kust i tusentals år. Ett av antikens 7 underverk var ju en fyr. Fyrtornet på Faros utanför Alexandrias hamn i Egypten. Faktum är att fyrtornet på Faros var det underverk som klarade sig längst av de 7, näst efter Keopspyramiden då. Namnet på ön används fortfarande som ord för fyr i många språk, till exempel franskans fär eller italienskans faro, vilket också har betydelsen strålkastare i en bil för övrigt. Ja, och grekiskans faros såklart. Visste du förresten att farologi är namnet på läran om fyrar? Länge bestod fyrarna av simpla brinnande eldar på höjder och klippor vid havet eller möjligen öppna eldar på taket av ett platt torn. Det var inte förrän 1800-talet som utvecklingen började ta fart på allvar och det gjorde den framförallt tack vare en man, fransmannen Augustin Jean Fresnel. Vad hans snilleblixt gick ut på, det ska vi ta en närmare titt på. Vi ska också fråga huruvida fyrarna fortfarande har någon plats i vår digitala nutid där satelliterna ger oss vår position på en meter när, dag som natt. Välkommen till Quanthopps höstsäsong. Mitt namn är Markus Rosenlund. Helt nyligen satt jag i sittbrunnen på min segelbåt i Hang Östra Gästhamn. Det var en stilla kväll med en lätt bris från väst. Solen hade gått ned. Sensommarens blåa stund skiftade i allt djupare mörkblått. Fyrarna kring höstens långa kust som Tove Jansson diktade om hade börjat tindra ute till havs, inte minst ute på Russarö och Gustavs Värn. Men också de talrika farledsmarkörerna som stakar ut vägarna in genom grynnornas förediska labyrint utanför Hangö stämde in i den glittrande kavalkaden. Vilket hasardspel det måste ha varit att navigera här under tiden innan fyrarna, tänkte jag, där jag satt tryggt förtöjd bakom vågbrytaren i Östersjöport. Och faktum är ju att vattnen kring Hangö, Finlands sydligaste udde, har en dramatisk och ofta väldigt tragisk sjöfartshistoria. Långt innan dagens markerade farleder, radar och GPS existerade, hann hundratals skepp gå under där ute, innanför mitt synfält. Hangö var ett nålsöga för fartyg som skulle till eller från Finska viken. Alla fartyg från väster som skulle till Helsingfors eller Sankt Petersburg måste ju runda Hangö. Och de förrädiska grunden, kärren och strömmarna gjorde området ökänt bland sjöfarare. Redan på 1200- och 1300-talen användes den här farleden av Hansan och de svenska, danska och novgorodska handelsflottorna. Men långt in på 1600- och 1700-talen var navigeringen mest baserad på lokal kännedom, sol, kärnor och lodlinor. Därför gick det ofta som det gick sen, inte minst när vinterstormarna rasade. Dykare och marinarkeologer har identifierat över 200 vrak kring Hangö. Det var först under ryska tiden i Finland, 1809 och framåt, som fyrväsendet i Hangötrakten började byggas ut ordentligt. Hangö fyr på Gustavs Värn stod klar 1863. Men kusten var inte klar med det här. Den 4 oktober 1905 gick det finska ångfartyget SS Helsingfors på grund vid närbelägna Bengtskär i hård sydlig vind. Trots en erfaren besättning, lots ombord och dagsljus slutade det i katastrof. 6 människoliv gick förlorade tillsammans med fartyget och dess last. Så handelsflottan och försäkringsbolagen menade att nu får det vara nog, och de tryckte på allt de kunde. Sjöfartsmyndigheterna agerade, och redan året därpå, 1906, påbörjades bygget av Bengtskärs fyr. Fyren stod färdig 1906, ritad av arkitekten Florentin Granholm. Min favoritfyr i världen är den, helt klart. Jag har övernattat på Bengtskär en gång och badat i Finlands sydligaste bastu som finns där. Solnedgången sedd uppifrån tornet är minst sagt magnifik. Nå jo, hur som helst, Bengtskär blev nämligen och är än idag Nordens högsta fyr. Mätt enligt hela byggnadens höjd då. Med en lyshöjd på 51 meter över havsytan. Bengtskärs ljus nådde och når över 40 kilometer ut till havs. Tack vare en kraftig lins och fotogenlampa som senare elektrifierades såklart och automatiserades. Bengtskärs fyr bemannades till en början året runt av fyrvaktare och deras familjer. Ett hårt liv med isolering, stormar och ett kallt och fuktigt stenhus. Som mest var invånarantalet på Bengtskär 32, av vilka 21 var barn. Männen tog hand om fyrlyktan och den mäktiga mistluren. Kvinnorna skötte om barnen och hushållet. För barnen fanns det en lärare på ön, så de behövde inte resa till fastlandet för att gå i skola. Det är en spännande tanke att fyrar i stil med bänkkär med roterande, blinkande lampor överlag är ett relativt modernt koncept. Vi snackar alltså 1800-talet och framåt. Egentligen 1900-talet i praktiken. I den kanske berömdaste sjöfararberättelsen av dem alla, Homeros Odysseen, förekommer inga regelrätta fyrar alls, liksom inte heller i Iliaden. Visst, Homeros beskriver eldar och ljus på höjder som kan tolkas som fjärran förlagor till vårdgasar eller signaleldar, men de fyller ingen maritim funktion i berättelsen. De är mer som en notering att, se du, det tycks finnas folk där borta. Den första verkliga fyren, Faros vid Alexandria, byggdes först runt 280 före vår tideräkning, 500 år efter Homeros, och den blev ju sen som sagt en modell för sjöfartens ljus i århundraden. Ett permanent ljus i natten på en strategisk plats, exklusivt för sjöfartens skull. Det här var någonting helt nytt faktiskt. Fyren på Faros, näst efter Keopspyramiden, som sagt det mest långlivade av antikens sju underverk, var enligt antika källor över 100 meter hög. På toppen brann en öppen eld vars ljus riktades ut mot havet med speglar i brons. Romarna nappade på den här idén och lät bygga murade permanenta fyrtorn placerade vid viktiga hamnar runt Medelhavet och Atlantkusten. Med sin väldiga handelsflotta, militärens behov av snabba transporter och ett nätverk av hamnar över hela Medelhavet blev fyrar en strategisk investering för romarna. Romarna organiserade fyrarna militärt med vakter och vedförråd, och de använde eld, speglar och fanor för att vägleda och varna. Den kanske mest berömda romerska fyren är Herkulestornet i Galicien, och den lyser faktiskt fortfarande 2000 år senare, i och för sig numera försedd med modern teknik.
The exceptionally strong Roman engineering and construction of the lighthouse means that despite its location, it's never been in danger of falling down.
När Västrom föll på 400-talet efter vår tideräkning slocknade inte bara imperiet. Också många fyrar längs det gamla romarrikets kuster föll i mörker och glömska. Handeln minskade, pirater härjade och fyrarna gnagdes till ruiner av saltstänk, stormar och tidens tand. Men helt kompakt blev nattmörkret inte längs kusterna. Under tidig medeltid tog klostren delvis över de gamla romerska fyrarnas funktion. Många kloster låg vid kusten och de byggde små belysningseldar eller höga träställningar där eldar kunde tändas, ibland kallade klosterfyrar. Klosterfyrarna var enklare än romarnas murade torn, men de tjänade ändå sitt syfte. De visade pilgrimsfarare eller handelsmän vägen till en trygg hamn, och de vägledde klostrets egna fiskare och fartyg. Här i Norden har vi ju också en lång tradition med signaleldar. Här användes vårdgasar sedan länge som sjömärken, vedbrasor som tändes vid behov, men ingenting desto mer permanent. På 1200- och 1300-talen växte en ny sorts makt fram i Nordeuropa, Hansan. Ett handelsnätverk av städer från Lübeck till Reval, dagens Tallinn. Med handeln kom skepp i mängder och med skeppen skeppsbrott. Under stormiga nätter eller i dimma förliste Hansans fartyg med last av sill, tyg och spannmål, oftast med besättning och allt. Så, runt 1200- och 1300-talen börjar det dyka upp mer eller mindre permanenta ljuskällor längs Östersjökusten, föregångare till de riktiga fyrarna. Ofta så kallade VIP-fyrar, höga pålar eller master av trä som i toppen hade en rörlig arm, en så kallad vippa, där det hängde en järnkorg fylld med ved eller något annat brännbart material. Falsterbo vid Skånes sydvästligaste spets, då en del av Danmark, är en av de äldsta dokumenterade fyrplatserna i Norden. Den betjänade den traditionella enorma sillmarknaden eller Skånemarknaden i Falsterbo, en av Danmarks viktigaste källor till skatteintäkter vid den här tiden. Falsterbofyren vägledde de hundratals handels- och fiskefartyg som varje höst flockades till marknaden. Under 1500- och 1600-talen blev fyrarna en angelägenhet för kungamakten. I Sverige byggdes flera små stentorn med eld på toppen, som på Örskär norr om Uppsala. Fyrarna reglerades i lag och användes också som militära verktyg under stormaktstiden för att varna och styra flottan, och naturligtvis släcktes fyrarna när en fientlig flotta var i antågande. Men märk väl, ännu snackar vi inte om några regelrätta fyrtorn, inga linser eller speglar, bara öppen eld på höjder eller i träställningar. De här signaleldarna hade en mycket begränsad räckvidd, kanske bara någon sjömil i klart väder. Ljuset var flackande, otydligt och svagt i dåligt väder. Och så här fortsatte det alltså egentligen ända till 1800-talet. Men nu kommer revolutionen här som förändrar allt sammans en gång för alla. Den som bidrog med tekniken bakom det var en fransk fysiker och ingenjör vid namn Augustin Jean Fresnel.
Augustin Fresnel was neither a sailor nor a captain. He was not familiar with the domain, and yet he contributed a lot to it.
Fresnel föddes 1788 i Frankrike. Han var ett barn av upplysningens anda. Som ingenjör hade han ett särskilt intresse för ljusets natur, lite som Newton. När han började arbeta för den franska fyrförvaltningen i början av 1820-talet hade han redan gjort sig ett namn som forskare inom optik. Fresnels snille blixt gick ut på att han insåg att en fyr inte bara behövde en stark ljuskälla. Den behövde också en metod för att samla och rikta ljuset så att det nådde längre ut till havs. Det var här hans banbrytande idé kom in, linsen. I och för sig, linser hade vid den här tiden redan använts i fyrlyktor, men med klent resultat. Den traditionella konvexa linsen som kunde rikta lyktans ljus blev väldigt tjock, tung och dyr om man ville ha en stor ljusstyrka. En tjock konvex lins är ineffektiv. Den absorberar en stor del av lyktans ljus. Fresnel löste det här genom att dela upp linsen i ringar. Koncentriska cirklar i glas med olika vinklar. Varje ring böjde ljuset på ett specifikt sätt och tillsammans fokuserade de ljuset nästan lika bra som en massiv lins, men med en bråkdel av tjockleken och vikten. Resultatet blev alltså Fresnel-linsen, en revolutionerande konstruktion i glas som kunde fånga upp ljus från en liten källa och skicka ut det i en stark riktad stråle. Den första Fresnel-linsen installerades 1823 i fyren Corduan vid Biscayabukten. Effekten var omedelbar och dramatisk. Ljuset syntes på mer än 3 gånger längre avstånd än tidigare och det kunde göras blinkande. Roterande linser skapade individuella ljussignaturer som skilde fyrarna åt. Det här gjorde det möjligt för sjömän att veta exakt var de var, till och med mitt i natten. Skuggsidan med den här briljanta uppfinningen var att en Fresnel-lins var otroligt komplicerad och svår att tillverka, vilket förstås gjorde den väldigt dyr. Men nyttan med Fresnel-linsen vägde trots allt tyngre än priset, så snart började Fresnel-linsen spridas över världen. Den hittade också hit upp till Norden. I Finland installerades Fresnel-linser i fyrar som Utö, Märket och Bengtskär. Och fyrarnas ljuskäglor blev så kraftiga att de lätt kunde ses 40 kilometer bort. Fresnels insats var inte bara en teknisk förbättring, det var en livräddande innovation. Hans linser räddade bokstavligen tusentals liv genom att minska haverier och gjorde det möjligt att säkert navigera också längs de mest förrädiska kuster. Augustin Fresnel dog 1827, bara 39 år gammal. Och han fick faktiskt aldrig se en fullskalig version av sin uppfinning i funktion. Har du inte sett en Fresnel-lins? Kolla in en sådan. De är otroligt vackra, nästan överjordiska, som enorma, konstfullt slipade diamanter. Fresnel-linser används fortfarande i många fyrar världen över, särskilt i äldre historiska fyrar där originalutrustningen har bevarats. I många fall är det samma linser som installerades för över 100 år sedan. Massiva glaskonstruktioner i mässingsställningar, ofta handslipade med oerhörd precision. Men utvecklingen den har förstås gått framåt och många moderna fyrar har ersatt sina stora roterande Fresnel-linser med plastlinser. Fortfarande i Fresnel-design faktiskt, men billigare, lättare, serietillverkade och mer slittåliga, men optiskt enklare. Och med LED-teknik såklart, som ger starkt ljus med låg energiförbrukning. Och fyrlyktornas linser behöver ju inte rotera nu längre. Istället har de ett elektroniskt blinkmönster som hjälper sjöfararna identifiera fyren. Men länge roterade fyrarnas linser och det betydde ju att det behövdes någon som såg till att maskineriet snurrade på hela natten. Fyrvaktaren var därför en av de mest ansvarsfyllda rollerna i en tid då det blinkande ljuset kunde betyda skillnaden mellan liv och död, då hela fartygsöden kunde vila på en människas axlar i ett ensamt torn på en klippa. Med 1700- och 1800-talens oljelyktor, ofta rapsolje- eller fotogenbaserade, var arbetet väldigt tekniskt. Vekar skulle trimmas, olja fyllas på och glaslinsen hållas ren, annars dämpades ljuset snabbt. Och för att åstadkomma det blinkande ljuset skulle linserna som sagt rotera. Ofta åstadkoms det här med viktdrivna urverk som måste dras upp varje timme hela natten. Fyrvaktaren måste också hålla koll på att ljuset syntes i rätt riktning med rätt karakteristik, till exempel blänk i 3 sekunder, mörk i 2 sekunder, etc. Färgfilter och sektorer skulle hållas i skick så att ljusets färg visade var faran fanns. Vädret, isens påverkan, stormskador, allt det här skulle hållas under uppsikt också. Fyrvaktaryrket krävde disciplin, tekniskt kunnande och ett starkt psyke. Jag menar, den främsta utmaningen var kanske trots allt inte av teknisk natur. Det var uttråkning helt enkelt. Nätterna kunde bli väldigt långa och ensamma där ute. Nå, det var ju då det, för numera är fyrvaktaren nästan lika arkaisk som företeelse som spårvagnskonduktörerna i Helsingfors. Och slutet började med elektrifieringen av fyrarna. Redan på 1870-talet började de första försöken med elektrisk belysning i fyrar i Europa. Pionjär var då den brittiska fyren South Foreland i Engelska kanalen, där man så tidigt som 1858 experimenterade med en elektrisk ljusbåge mellan 2 kolstavar. Och det här var ju igen en riktig revolution. En sådan ljusbåge är så kraftig att den enkelt syntes över långa distanser. Men den här tekniken var dyr, opålitlig och krävde egna små kraftverk, ofta ångmaskiner, vilket begränsade spridningen. I Norden kom elen till fyrarna något senare. I Finland fick exempelvis fyren på Utö elektricitet i början av 1900-talet, då med kraft från ackumulatorer. En liten parentes, jag var faktiskt själv på Utö den dagen då ön kopplades till det nationella elnätet i början av 90-talet. I början användes ofta glödlampor i fyrarna, men de ersattes snart med kraftigare gasurladdningslampor och så småningom halogen- och xenonlampor med större räckvidd och längre livslängd. Och numera är det alltså strömsnåla och i praktiken underhållsfria LED-lampor som gäller för hela slanten. Elektrifieringen förändrade, som sagt, fyrvaktarens arbete i grunden när den ständiga tillsynen av vekar, oljenivåer och urverk försvann. Istället tillkom underhåll av elgeneratorer, kablar, batterier och reservsystem. Men till slut eliminerades också de här sysslorna i och med automatiseringen. När ljuset kunde regleras med fotoceller, timers och fjärrövervakning blev fyrvaktaren i praktiken överflödig. På 1960 till 1980-talen stängdes de flesta bemannade fyrarna i Finland. Bengtskär, Märket, Kallbådan. De blev obemannade ljusautomater helt enkelt. Många torn tystnade, några förföll, andra blev museer, hotell som bänkkär eller forskningsstationer. Med tanke på det här är det ju inte orimligt att fråga, behövs fyrarna överhuvudtaget till någonting nu längre när satellitnavigering och AIS säger åt dig exakt var du är och vilka alla de där andra fartygen är på din skärm och vilken deras kurs är, etc. Ja, som vi har erfarit i dessa oroliga krigiska tider, satellitbaserade system som GPS är sårbara. De kan störas, hackas eller ja, fallera helt enkelt. Som seglare har jag personlig erfarenhet av det här. Och i sådana lägen är man glad åt fyrarna som man alltid kan lita på i vått och torrt. Mer eller mindre immuna mot cyberattacker är de ju. Fyrar är passiva system som inte kräver mottagare eller signal, bara ögon och sikt. Sådant behövs. Redundans kallas det också. Dessutom i vår trånga labyrintliknande skärgård är en visuell signal, en ljuspunkt, ofta snabbare och mer intuitiv än en skärm. Fyrens ljus, färg och blinkmönster ger omedelbar information om plats och kurs. Men sist och slutligen, fyrarna är ju älskade landmärken som symboliserar trygghet, tradition och sjöfartshistoria. Fyrarna är lite som vädret på kuststationerna på radion. De är nu kanske inte alltid helt oumbärliga i vårt vardagliga liv, men de står för ja, kontinuitet. De säger att till och med i vår kaotiska värld finns det saker som består. Så nej, jag är inte personligen orolig för fyrarnas framtid. För när mörkret faller och dimman kommer smygande, när plotterns skärm plötsligt blir tom och det enda som hörs är vågor som bryts mot ett skär någonstans, då kommer vi att leta efter det där blinket i fjärran. Ljuspunkten som säger, här finns vägen hem. Eller för att citera Tove Janssons Pappan och havet.
Kanske någon skurka släckte, föreslog lilla My. Tror du man släcker en fyr, sa pappan. Om någonting är säkert så är det att fyren brinner. Det finns vissa saker som är absoluta, till exempel havsströmmar och årstider och att solen går upp på morgnarna. Och att fyrarna brinner.
Och det var allt från Kvanthopp för den här gången. Ett nytt avsnitt dimper in på Yle Arenan igen nästa lördag. Ha det gott, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!